Nu rullar jag.
Mm. Har du svalt? Vad åt du?
Vad åt?
Mm.
Scrambled tofu.
Allvarligt.
Varför inte?
Men du har svalt.
Stockholm.
Ja.
Så det är sånt vi äter här. Okay. Nej, men vet du att vi har ett betalt samarbete som du inte ens känner till? Med kaféet Mahalo.
Mm-hmm.
Som ligger på min gata. De älskar vår podd, så jag får alltid billigare mat där.
Mm-hmm.
Och jag tycker det är rätt, för att de generar mig alltid. Alltså jag känner att de betalar i... Det är jättejobbigt om jag sitter och jobbar typ så helt ful och typ flottigt hår och så. Och sen så kommer typ en tonåring fram som är helt så fitt och snygg och typ livet framför sig och säger: jag älskar din podd, känns det konstigt jag säger det så här? Och så tycker jag faktiskt att det känns konstigt.
Mm.
Jag tycker det är jättejobbigt, för att jag typ känner mig bara underlägsen då.
Mm.
Och därför har de börjat bjuda mig på kaffe.
Wow.
Liksom alla andra i hela världen så sörjer jag just nu på grund av det som har hänt med George Floyd. Och liksom också för att jag sätter fingret på att ingenting blir bättre. Och att vita dödar svarta typ. Och att svarta människor har det sämre och sådär. Samtidigt upplever jag någon slags hopp som är att liksom lite annan diskussion. Jag tänker utifrån vad jag ser, vad mina ögon ser. Och det är typ vad som postas här på Insta och Twitter och vad jag läser om i tidningen och sådär. Och jag upplever att det finns en liten ljusning ändå. För annars har jag känt liksom mig rätt så cynisk kring typ någon slags nätaktivism och så. Men nu så finns det ett nytt narrativ kring nätaktivismen. Jag tänkte liksom inte klaga på den, utan mer säga vad jag tycker om med det. Alltså, det finns liksom ett narrativ som handlar om att det inte handlar om en själv. Och då på det sättet så här börjar det handla om en själv. Att många pratar om sina egna privilegier istället för att prata om vem som gör fel. Och det känns som en sån viktig, som någon slags lösgörande. Det känns som så här propplösning på något sätt att läsa om det. För jag tycker det bara instinktivt känns liksom fel att ens posta. Jag tycker inte man ska posta video på våld till exempel. Och det har vi pratat om innan, liksom andra sammanhang till exempel. Finns det liksom en slags återvändsgränd inom, man kan begränsa det till så här svensk feminism, som är styckmord och våldtäkt och pedofili och liksom en slags återberättande av det, som någon slags krim, nästan så här true crime återvändsgränd, där man, det enda man kan säga liksom att man bara förfasas, men som Toni Morrison säger typ så här, men det är också pratat om då liksom, att så här, då är man våldet, eller liksom våldet produceras liksom igen bara fast i ett annat medium. Och så upplever jag nu att det finns en diskussion om att så här, behöver inte posta typ att när ser en människa mördas, för det liksom är brutalt, och det kan också vara på något sätt att utföra typ en våldshandling, och istället posta så här någonting fint och prata om typ så här, att man är rasist själv. Och så det kan inte gått riktigt så långt, men jag tycker ändå finns liksom någon sån slags diskussion. Så känner du igen vad jag menar, att det har liksom kommit nu den här vändan? För det har alltid varit sån här, kommer så här puffar när det här blir liksom medvetande gjort igen, och sen så går det ner och det händer olika grejer. Och sen så liksom...
Jag klarar liksom inte av det här sociala medieraktivismen alls. Jag har liksom en sån allergi mot det. Så jag känner liksom att ingenting som sker på en plattform som är ägd av liksom en sån kille med kapsen bak fram i Silicon Valley kan vara progressivt, kan vara subversivt någonsin någonstans, och den här podden kan inte vara det, och liksom ett Instagram kan inte vara det, och en kulturartikel om detta kan inte vara det, och Utan det enda som kan vara progressivt är liksom arbetarnas revolution. Fattar du vad jag menar? Alltså i USA. Och jag mår piss av de här äckliga vita liberalerna som ska hålla på och posta att de själva är rasister. Vem fan bryr sig? Käften. Det är ditt fel. Alltså fattar du vad jag menar? Eller liksom så här, det är en jätte liksom typ en kapitalism som exploaterar människor, sorterar in dem, därför är svarta underst. Det är därför det finns så mycket våld mot dem.
Och verkligen.
De som säger då att de förstår de här strukturerna på sitt Instagram, de är ändå liksom de är del av liksom en otroligt orättvis pyramid som där de själva är på toppen och människor i getton är på botten. Och det spelar ingen roll om de inser sina privilegier, tror inte jag, utan det handlar om att ta deras pengar och redistribuera ägandet. Alltså liksom så att jag så känner jag men
jag fattar. Jag tror inte heller att det är där förändringen sker. Jag känner bara liksom, att det blir liksom mer, lite luftigare än bara för att det finns liksom en tradition som är så här fingerpekande och man ska nu kanske är pest eller kolera. Eller jag ska inte säga pest eller kolera, men det är jobbigare tycker jag än att säga. Jag lyssnade på en svensk podd och den var liksom outhärdlig som tog upp de här grejerna. För den handlade, jag ska inte göra samma fel som de gjorde, för den handlar bara om hur alla gjorde fel på Instagram. Och det var då jag tänkte på det här, men liksom,
just det.
Det här är så jävla, för det är ju jätte, det är ju liksom improduktivt att liksom, alltså nätaktivism är liksom frånskild what actually happens. Så det håller jag med dig om, men det finns ett steg som är ännu värre, och det är liksom nätaktivism som bara liksom sprider någon slags självgodhet. Alltså det är liksom, av de två så väljer jag den som är självreflekterande och typ självkritisk. Det var typ bara så jag menar. Men jag skulle inte dröja mig så länge vid det, utan det jag har sett, fast liksom ofrivilligt liksom har gestaltat det här, och det var den här posten som Lana Del Rey gjorde. Så för mig är det jag pratar om lite, inte så mycket, som blir en del i det här narrativet som handlar om typ vem jag är. Och hon fick väldigt mycket, du vet vilken post jag pratar om.
Men vi kan väl ändå berätta kanske, för hon skrev en post på sitt Instagram som hon sen tog bort, eller?
Jag tror hon tog bort det. Jag kan läsa upp bara precis början av den. Jag kan inte låta bli att tycka hela spektaklet är loll.
Det är otroligt loll. Hon är så rolig. Okay, hon är så komisk. Ja.
Superkul. Okay. Question for the culture. Börjar hon. Now that Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj and Beyoncé have had number ones with songs about being sexy, wearing no clothes, fucking, cheating, etc. Can I please go back to singing about being embodied, feeling beautiful by being in love, even if the relationship is not perfect? or dancing for money or whatever I want without being crucified or saying I'm glamorizing abuse ? Och sen så handlar det typ om så här, varje gång jag gör någonting så anses jag som en hor, typ så här, om jag, if I pole dance så blir jag ansett som en hora, men typ om någon annan gör det så är de så här starka kvinnor och men jag tyckte det här var jävligt intressant, och det här var innan mordet skedde på Mr. Floyd. Men jag kan inte låta bli att koppla ihop det, för det liksom finns något som är jag satte morgonkaffet i halsen liksom, när jag läste det här, för det var liksom rätt så kul av henne att skriva om det här och berätta liksom om hela vår, för den har blivit väldigt uppmärksammad den här, och det förstår jag, för att hon berättar liksom utan att vilja det själv, berättar hon om liksom allt liksom om hela, vad ska man säga, hon ger liksom en intersektionalistisk och klass, eller kanske ingår där, klassanalys av liksom hur hela världen är uppbyggd. Och jag har liksom ingen åsikt om henne förutom typ att hon är snygg och så, eller så jag har inte så mycket så här, jag har inte liksom gått igång på hennes musik, men jag vet att många gillar henne, men skiter det. Men jag tycker det är intressant för att det vi pratade lite om, för det här får mig att tänka på Yahya Hassan och Athena Farrokhzad liksom, för att det vi pratade om för två avsnitt sedan, så här, den här grejen vem som får vara en hel människa och vem som inte får vara en hel människa, att det ofta handlar om att vara vilken hudfärg man har jättemycket. Och jag tycker det är intressant ur ett konstnärligt perspektiv att prata om. Och nu så var det liksom som att det här var en spegling på the Yahya Hassan versus Athena Farrokhzad debaclet. Och faktiskt att vara en vit polis och vara en svart inkastare på en nattklubb, att det är, jag ser liksom en sån här dublett i samtiden som spelas upp i hennes text, som är att det hon säger liksom, jag har blivit anklagad för att glamorisera misshandel, och jag och sen så läste en intervju, alltså, de utvecklar det, och så är det typ så här, jo men jag har ju mått dåligt, jag har ju haft de här förhållandena, jag har haft så här destruktiva relationer. Men det jag tycker är intressant är att det är ett privilegium att ha ett destruktiva relationer, och det är ett privilegium att liksom vara den dåliga människan som inte, att vara en kvinna, att bli slagen, kanske vara alkis, kanske vara lite så här pundare, eller kanske så här visa fittan och typ ändå få verka och beskriva världen och bli liksom tolkad, och receptionen av en är fortfarande att man är liksom någon som berättar någonting, någon som så här, att hon är en konstnär. För man jämför, hon säger att det bara var en slump att hon tog bara women of color i de hon räknade upp där, som jag läste upp. Men de är ju mycket mer, alltså, för att liksom riktigt hård, och jag hoppas inte så här någon tar det här på fel sätt, men de är underlägsna henne i status, och de alltså, även om kanske vissa tjänar mer än vad hon gör, så finns det liksom en ordning som är så här, om de ska få vara med, och det här jag vill komma till Yahya Hassan, om de ska få vara med så måste de vara det som marknaden vill att de ska vara, och liksom eller marknaden, ska man säga, samhället. Och samhället är rasistiskt, och därför finns det liksom, och rasismen ligger i så här, vem som får se och vem som får objektifieras. Att liksom säga så här, jag är en stark kvinna som dörren är där, och som Beyoncé sjunger, och som du skriver ditt Den rödaste rosen slår ut, har du också skrivit om det här. Det är ju liksom en produkt och som beskriver en feminism som liksom inte hotar någon egentligen liksom, men den är inte ärlig, och den liksom inte, den är inte utmanande konstnärligt. För om en svart kvinna kanske skulle säga så här, men typ kanske så här, visa sitt könsorgan, säga att de tycker om att knarka, då finns det liksom ett mycket mer så här, då finns det ett annat narrativ. Det är liksom, då är det så här, kanske dels som Athena pratar om, att man så här tjallar på sin egen community, att man liksom gör sitt community svagt. Men det finns också liksom en läsning som är så här, ja, jävla slödder liksom, som inte vita människor behöver lika mycket. Man kan också säga, för att göra det superpedagogiskt, så kan man prata om den här, det är en sån gammal trop som man brukar prata om, så att medelklassen kan ha det stökigt, men arbetarklassen måste städa sina hem. Just det. Alltså. Och det är liksom,
eller ha trasiga kläder, typ så här, medelklassen kan ha så här smutsiga, trasiga tygkassar.
Smutsig tygkassa, men, som vi har ett avsnitt som heter
Smutsig tygkassa, som handlar om det, exakt, men Precis.
Mm. Ja, men precis.
Så det, man kan leka med, vad ska man säga, destruktivitet och liksom, normbrytande beteende och sånt på ett annat sätt.
För man att kan man inte göra lite vad man hotar vill,
på riktigt.
Liksom.
För man riskerar inte att bli utkastad från samhället liksom, på det sättet som,
nej, men
som
precis,
man gör om man inte har pengar.
Man kan flexa sin... Mm. Alltså det betyder just det här, att om man får lust med någonting så kan man göra det, och om man inte får lust med någonting så kan man göra det, men menas att det är liksom strängare regler liksom om typ om någon, om en invandrare har smutsiga kläder så läses den personen på ett helt annat sätt än om typ en blond vit smal till exempel person har trasiga kläder. Ja, men det är, ja, men liksom så här, vad händer om en svart kvinna säger att hon är slagen och att hon gillar det? Det är liksom, ja, massa saker kan hända, men det ligger liksom rätt så långt farfetched att liksom säga att, ja, det är bara en konstnär, hon är bara konstnär. Och det är därför jag tänkte på det här med Athena, att jag ska inte prata så länge om, för hon har gjort det, om det här med Yahya Hassan-debatten. Men det hon vägrar, om man ska bara sammanfatta det, det är ju att hon vägrar kalla honom konstnär. Alltså, hon vägrar acceptera honom som konstnär och tvingar honom att vara debattör. Mm. Alltså, för det hon anklagar honom, jag tycker det är så roligt.
Representant för en grupp.
Ja. Verkligen. Och så det hon anklagar honom för när hon beskriver honom. Hon beskriver honom så här. Han säger vad han vill. Han beskriver det på vilket sätt han vill. Han använder vilket språk han vill. Alltså till exempel N-ordet. Han beskriver vad han ser. Alltså det hon beskriver. Alltså jag tycker det är så intressant. För hon anklagar honom egentligen för att vara poet.
Mm.
Alltså hans brott är typ att han är definitionen av en poet. Och jag tycker det är... Men jag vågar ändå säga rasistiskt, och jag tycker liksom, jag vill liksom prata om det här liksom dubblerandet av så här, alltså vem som får vara vad, och med Lana Del Rey, alltså det är liksom så jävla roligt att hon bara så här, ja, men jag sticker ut hakan typ för det här, för jag vill så här berätta mitt liv och så här, vem jag är, men du gör inte det, du berättar bara om att vara vit. Men samtidigt så tycker jag det finns liksom förtjänst i det. Alltså jag känner att det blir som en slags ljus i det här, ja, som jag pratade om innan.
Jag tänkte att en sak, vet du om det, att hon är, eller hon är ihop med en vit polis, Lana Del Rey. Det är så himla kul. In character att hon är ihop med en snut, tycker jag. Det är så kul, det är så himla.
Verkligen. Alltså,
skit i det. Alltså jag gillar, nej, henne. Jag gillar hennes musik. Men
ja, men det, nej, men jag kanske gillar hennes musik också. Det är inte det är, ja.
Men vad jag tyckte var, för att det liksom en sak jag tänkte på bara med att det var så sedelärande, tycker jag, hur hon, för att det som har hänt innan hon skrev den här posten måste ju ha varit att hon har mottagit kritik som liksom ingen annan har hört. Alltså hon är en av de mest hyllade och älskade artisterna i hela världen. Alltså hon är helt otroligt framgångsrik. Och alla älskar henne. Och avgudar henne och älskar hennes låtar och sådär. Och sen sen är det någon som har sagt, eller några, det finns väl hören förmodligen då av internet eller något liknande, eller kanske också artiklar sånt, som då handlar om att hennes budskap inte är progressivt för kvinnor. Kanske någon idiot har skrivit. Alltså, men det skulle vara jätteförvånande om ingen har skrivit det. Det är väl klart att någon har tjänat 5000 spänn på att sälja en sån vinkel i någon pisskrönika någonstans. Alltså vad tror du menar? Mm. Självklart.
Mm.
Därför att det är så här, funkar världen liksom, vad ska jag säga. Och då är det som är så, eller vad jag tycker är lite sedlärande, vad man själv kan tänka, att det är så konstigt att så här, att hon inte kan se the bigger picture, utan att hon blir så besatt av det. Att någon har sagt så om henne. Eller fattar du menar? Att så här, man vill säga till henne, Lana, ingen tycker detta. Ingen tycker detta om din musik. Alla älskar din fucking jävla musik och känner igen sig den. Och känner sig som fragile women och älskar att bli spöad och sånt. Man bara, men det är liksom, det är för fattar du vad jag menar? Det är så här, alla kvinnor känner igen sig detta. Alla män älskar liksom, alltså, det är liksom så här, jag vet inte hur jag ska förklara, men det blir så himla absurt att bara, och sen blir det så konstigt att angripa de här då kollegorna till henne. Alltså jag bara tycker det är så, alltså det är så himla dumt att någon borde bara sagt till henne så här, lyft blicken från vad du nu är inne och läser detta om dig själv för Jezebel eller något sånt. Alltså
ja, jag vet, men jag tycker det var bra. Det var liksom hon istället, alltså, det var show ärligt. Don't tell.
Ja.
Ja, men eller det blev gestaltning liksom, ja. Av alltihopa så här. Man vet ju inte typ så här alltså, thank you next sjunger Ariana Grande. Hon kanske bara sjunger så här, kan inte du komma tillbaka? Nej, det är inte säljande. Du är den här produkten, typ, håll käften Ariana. Sån stämning. Det är det hon beskriver nu. Jag tycker så här, och samma med så här, Cardi B. Hon, jag har snöt in på henne jättemycket innan och så här, läst väldigt mycket med hennes liv. Och hon är så här, rakt av en superfattig stripp. Och det enda hon då kan beskriva sin så fruktansvärt traumatiska uppväxt som att så här behöva strippa, som att det var så empowering, det var där jag lärde mig dansa. Man bara, ja, men vad lärde du? Du kanske också så här, vem träffar du där? Hur mådde du av det? Men då är det så här, nej, men då måste hennes så här narrativet om så här, den tuffa Cardi B, för det är så här där platsen är för svarta människor. Det är så brutalt. Men medan Lana Del Rey kanske så här, kan uttrycka att hon är mer intresserad av fjärilar. Liksom, och det finns inte... Ja, skitsamma. Ja, du fattar vad jag menar.
Men hennes case var så här, varför finns det inte plats för... fragile women inom feminism var det hon menade. Liksom.
Ja.
Vad sa du?
Ja,
precis. För att hon känner sig då stämplad som antifeminist för att hon vill beskriva fragilitet, eller vad man ska säga.
Ja, just det.
Men grejen är att, för det första är det så här, varför bryr hon sig? Alltså det tycker jag är det konstigaste av allt. Alltså varför vill du vara med i, eller för att de menar, varför vill du vara med och bli stämplad som en progressiv kvinna? Det behöver du väl inte vara. Det räcker väl att du är en konstnär som är en av de mest älskade artisterna vi har. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså, men vill du också vara med i den här? Eller liksom, jag tycker det är så konstigt. Att ingen ska få säga någonting om någonting jag gör, eller man ska säga. Alltså,
ja, men det är ju det att hon känner sig kritiserad. Men det är det som hon inte fattar, det är att hon är ju feministen och de andra är ju bara jävla offer, om man ska liksom verkligen spela det. Alltså, för jag känner igen mig, jag känner igen mina privilegier i Lanas privilegier. För jag tänker på den, jag ska inte prata om mig själv, bla bla bla, men typ om jag fick någon kritik för min bok så var det till exempel så här, men då, kvinnorna mår för dåligt och så här, den är för sorglig, den är så hemsk och typ så här, ska det aldrig bli bra typ. Alltså jag skrev inte en så empowering bok, utan jag skrev typ så här, hur det är att så här, få anorexia, för man känner sig så dålig när man är ihop med någon och blir slagen av den. Handlar ju Rich Boy om jättemycket. Och även min nya serie som handlar typ om förlossningsdepression, som är liksom att också så här, bara ha det och få vara jättedålig mamma. Alltså det är liksom för mig, det är nästan humble brag att säga så här, jag får inte vara med i feminismen. Det är ju inte bara att säga så här, jag är feminismen. Men Woody Allen, han har kommit ut med en ny bok. Jag vet inte om jag pratade om det. Jag läste den i mars. Jag vet inte om jag sa
det. Nej, du har inte pratat om det. Jag visste inte det. Var kul.
Ja. Apropå Nothing heter den. Men så läste den, är rätt dålig. Alltså, jag blir så skrämd av att den är så dålig. För den, om man har så här storhetsvansinne som jag själv, så tänker man så här, men jag kan ju så här... både göra film och skriva bok. Men sanningen är så här, ingen kan bo, alltså, han gör jättebra filmer och skriver svindåliga böcker. Så det kan, men skitsamma, vi fortsätter. Men jag ska läsa ett citat ur en intervju han gjorde apropå den, av boken Apropå Nothing. Här. Reporten frågar, hur känns det att det är så många som har denounsat dig, alltså som tagit avstånd från dig på grund av typ. Så här. I ask how he feels about the actors who denounce him. Svar. It's silly. The actors have no idea of the fact and they latch on to some self-serving public safe position. Who in the world is not against child molestation? He says. That's how actors and actresses are. and denouncing me became the fashionable thing to do. Like everybody suddenly eating kale. Alltså, det tycker jag var rätt så bra sammanfattat av, om vi sa från början, den här med liksom, vad är typ så här, internetaktivism? Mm. Att så här, man vet så, det är liksom att det blir så här mode. Och det här i Sverige, så upplever jag, när jag läste det här så i veckan, så tänkte jag också på det här som händer nu med den här rörelsen. För det är liksom, det jag tänker med att det är så här, det har en rasistisk ordning i världen, om man bara ska sammanfatta det så. För det måste jag får nog förutsätta. Det är så, det är liksom premissen jag pratar om det här på, att jag tycker det finns liksom rasism. Men jag tycker det är speciellt, för att det är som att det är väldigt många svenskar som postar det här om så här, vad som händer i USA och så. Men att jag bara jag har liksom känt mig så här, rätt så ensam och otrendig. Även det här, jag är inte för att glamorisera mig själv som Lana Del Rey gör. Men jag till exempel, om jag tänker på coronan, liksom, vi har liksom en Black Lives Matter-rörelse, eller Black Lives Matter-situation i Sverige till exempel, bara vad gäller det. Men jag upplever att det är liksom inte fashionable, men det skulle kanske vara mer, aktivera mer om det är det man vill. Alltså liksom sätta igång lite mer om man liksom klagade på, alltså om man började gräva sin egen trädgård. För att när Wardellen säger så här, alla är emot att förgripa sig på barn. Mm. Och alla också mot liksom mord av människor som ligger på gatan. Liksom. Mm. Alltså att döda någon med sitt knä, trycka nacken liksom, mot någon nacke tills den personen inte kan andas. Men att jag bara undrar, eller jag det finns liksom, det jag tänkt på är liksom trenden i det hela, att det blir också, jag tror, jag vill inte vara cynisk och jag sätter mig inte över någon, för jag känner mig likadant, och jag har också postat om det här för att det känns viktigt. Men jag undrar varför man gör vad och till vilken nytta. Alltså jag menar att vi har jättemycket rasism i Sverige just nu, alltså som en slags akut rasism som är i förhållande till corona. Men det upplever jag är otrendigt att prata om. Alltså varje gång jag gjort det, även i podden, har jag känt att det har varit jobbigt. Och, typ, och på sociala medier har jag känt att liksom, typ mina kompisar gör inte det. Alltså faktiskt. Att det är liksom inte en ungdomlig grej, till exempel. Och då tänkte jag på det här att det är som Wardellen sa, att det är som fashionable, eller som att äta kale. Alltså vad man tycker just nu, liksom, eller just då. Men med liksom, med vår liksom rasism, alltså vi skulle kunna posta till exempel om hur invandrare och people of color blir behandlade inom vården. Det finns liksom jättemycket, dels då att de blir mycket sämre, dels liksom att hela corona, vi har liksom en klassituation här med liksom att de som dör är de svagaste i samhället. Alltså nu, jag konstaterade för jättemånga avsnitt sedan, men nu så, jag menar inte typ att jag var först, men jag läser det på flera ställen. Daniel Sunan skrev om det i Aftonbladet igår, om typ klassperspektivet, att så här, myten om corona som typ en stor equalizer är verkligen liksom, den är inte alls en equalizer, utan den targetar, förlåt min svengelska, de svagaste i samhället. Mm. Och de svagaste i samhället liksom är dels de äldre som inte har en röst, men det är också typ människor som är fattiga, som har arbetaryrken, och de är synkroniserade med en viss hudfärg. Och samtidigt händer en annan sak som det finns massa studier på, och jag har läst dem. Folk kan mejla mig och fråga efter dem, kommer inte läsa, men det är som en avhandling som gjordes till exempel om hur icke-vita människor blir behandlade inom vården. Att det har varit en sån stor grej om att svensk förlossningsvård är jättebra, men det finns liksom ett jättestort undantag, och det undantaget är icke-vita kvinnor. Där finns det fortfarande död, det finns de allvarligaste skadorna. Mm-hmm. Och liksom, och ja, där var en studie från Uppsala universitet. En professor som heter Annika Escher, specialist i gynekologi och obstetrik, som hon granskade både svensk och utlandsfödda. Och de som dör är fortfarande då icke-vita. Nu ska jag inte hålla på och tjata om just det här. Men, och det som man gör då, det är att liksom beskriva att det handlar om språk. Men Men det är inte språk. Eller liksom, jo, det kan vara språk, men då är det väldigt stort. Det är väldigt liksom speciellt att ja, jag upplevde inte att min förlossning handlar så mycket om språk överhuvudtaget, utan det är mer typ att man skriker något eller liksom stönar någonting, och sen så får man ändå liksom en slags kommunikation med den som förlöser en. Men, och så finns det en annan text, den var för sig från 2014, som handlade om att de frågar läkarstudenter om de tror att svarta och vita har olika sätt att uppleva smärta. Och då trodde liksom alla att svarta upplever smärta mycket. De har högre smärttröskel. Oj. Alltså typ sådana sjuka grejer. Mm. Jag ska inte prata så mycket om det, men jag tycker det är intressant att så här, den döda svarta och fattiga och arbetarklassen. Det blir liksom inte en så här Instagram-grej av det, för att det är...
Men menar du att, liksom att det är trendigt i USA men inte i Sverige att se på det, på de här sakerna?
Men om man pratar om så här sakfrågan, så här, men vad är att leva i ett, så här, ett vithetsförtryck, om vi gör det i Sverige, vi gör det också. Jag tycker inte liksom, jag ska inte göra någon sån borderline, det ena eller det andra, men... Varför vi har ju, det händer framför våra ögon, det händer hela tiden, right here. Varför har det inte blivit större? Mm. Varför skriker inte alla? Varför säger inte alla att Löfven ska avgå? Varför liksom börjar man inte göra meme som att Anders Tegnell är en vit man med tolkningsföreträde? Inte för att jag liksom är för den typ av språk egentligen, men att det är den språk det brukar vara. Mm. Men jag tror att det bara handlar om trend, försöker jag säga. Mm. Vi har haft den där konstiga känslan av att vara så otrendig. Mm. Jag fick till och med tänkt så här, sådana coola människor på Nöjesguiden som följer mig. Så tänker jag så här, om nu kommer nog, han kommer nog avfölja mig nu. För det här är inte kul att läsa. Mm. Alltså jag har inget direkt svar, men jag bara märker avsaknaden. Jag vet inte, man skulle ju verkligen kunna prata om vården liksom. Man skulle bara kunna prata om vården om man vill ha en rasistisk om man vill ha liksom en rörelse nu. Eller man skulle kunna också prata om Anders Tegnell eller Löfven, att de typ så här, Löfven måste fucking avgå liksom. Eller jag vet inte, skolvalet, alltså det som hände 92 som jag pratade om innan här, liksom att så här, det fria skolvalet eller det finns liksom. Vi lever också i en rasistisk verklighet liksom hela tiden. Och därför undrar jag varför det är nu och om det här och inte om det där. Och jag säger inte att jag tror att det är svinbra att medvetandegöra liksom amerikansk rasism också. Men jag bara menar, vi har det här i Sverige också. Det är bara, ja, jag vet inte.
Jag har kollat på Normal People, som många har gjort. Fast nu tror jag att alla har typ tittat klart på det och glömt bort det igen, eller? Jag tror att jag är så här en, två veckor för sent att prata om detta, eller?
Det tror jag inte. Var inte sån.
Lever karaktärerna Marian och Connell i ditt inre? Fortfarande, Karolin?
Men ni gör det, för jag såg klart det i helgen.
Mm-hmm, okej.
Okay. Och jag känner mig ändå som...
Som hänger med med serier. Det gör du verkligen.
Ja.
Okej, men gud vad härligt. För jag kände att jag såg klart det för typ 7 dagar sedan. Och sen nu har jag lite grann glömt bort Marian. Marians olika problem.
Jo. Vem är det? Alltså jag har också glömt bort. Vem fan är det? Vem är det?
Huvudpersonen, Marian.
Ja, Marian. Jag hörde inte vad du sa. Jag trodde Mary. Ja, Marian.
Mm. Marian. Marian Sharon. Du, en sak, vet du vem som hade kul när de gjorde den serien? Kostymören, eller typ den som höll på med accessoarerna. Ah. Visst märkte man det? Att det var en människa som liksom levde life?
Jag tyckte det var väldigt bra just de grejerna.
Att liksom leta upp så här, stora kanske asymmetriska örhängen och byxdräkter och sådana saker till de här kvinnorna som vi ser den.
Jätteperfekt.
Jo, men jag tänkte inte säga så mycket om egentligen om liksom om det var bra eller dåligt eller så, men jag tänkte att det var så en sak med.
Nej. Som cliffhanger, kommer du säga det i slutet?
Men jag vet inte riktigt, för jag tittar inte så särskilt mycket på tv-serier. Så jag känner inte att jag kan liksom bedöma riktigt. Alltså jag skulle säga så här, typ att många människor är så här med tv-serier, bara de tittar på jättemycket tv-serier och säger, den här är så jävla bra, du vet, så här. Och jag tycker liksom typ aldrig att det är så bra. Och sen så vet inte jag om det beror på att det är fel på mig. Men förstår du vad jag menar? Typ jag kan vara så här, hur fan kan folk kolla på det här? Typ så känner jag jätteofta. Men just så, jag tycker man kanske inte ska ha så höga krav. Men jag var ändå entertained av denna alla gånger. Så det är väl bra. Mm. Liksom. Det kanske var lite för lång, men annars så... Men alltså, som du hör så är inte jag en tv-serie-recensent. Vad tyckte du?
jag tyckte den var bra. Alltså, jag tyckte det var ett intressant sätt att klippa på. Förlåt att
jag säger så. Ja, men du men, hör. Du kan ju någonting om. Ja.
Nej, men jag menar att det finns liksom ett sätt... jag välkomnar en viss typ av serie. Jag tror den är populär för det, för att den beskrev känslolägen. På ett sätt som, alltså de höll käften väldigt ofta, vilket jag uppskattade. Mm. Och det påminner lite om den här stora älgvandringen som jag inte sett, men som handlar bara om att man ser en älg som går typ till Norrland eller någonting. Mm-hmm. Och den i flera timmar. Och det här är liksom lite samma idé, att alltså man kanske så tittar på någon, känner någonting, kanske inte orkar säga en hel mening, och det liksom påminner om verkligheten på ett sätt som känns lite experimentellt. Men jag har en kritik. Jag vet inte om jag ska säga det nu eller sen.
Du säger det nu.
Okej. Nej, men det är att hur de beskriver... hur de producerar kvinnan som ful. Att... och jag känner mig rätt så kränkt av det. Men du förstår säkert vad jag pratar om. Nej, men att hon är brunett. Och att de liksom inte orkar ens göra finnar på henne. Men att liksom att de tänker så här, men hon är brunhårig, typ, det kommer räcka. För hon är liksom så otroligt normativt snygg. Alltså jättefin, så här, smal, perfekt kropp. Pro Anna, liksom, fast inte för pro Anna. Och hon har liksom jättefin hy. Och långt brunt hår. Men så är det så här att hon beskrivs som ett mobboffer. Och så har man liksom ingenting att gå på. Man bara, det kan ju inte vara kroppen, det kan ju inte vara längden, det kan ju inte vara, hon har inga finnar, så här, inga glasögon ens en gång. Alltså hon har inte ens uppsatt hår som de sen släpper ner när de kysser henne liksom. Nej, utan då är det typ att hon har brunt hår. Och jag bara det tyckte jag var tunt. Min enda kritik.
Det blir ju som att man får, exakt, man får ju låtsas. Alltså för de som inte har sett den så kan jag säga att det handlar i början om en... Det är liksom ett kärlekspar. Och i början när de går i skolan så är tjejen ska vara liksom ett jävla UFO. Som alla tycker bara är en jättekonstig, ful, udda...
Mobbad, liksom utfryst,
mobbad. Liksom, lite så. Och killen ska vara så här en otroligt snygg.
Så här, med fotbollslaget.
Med fotbollslaget, han är jättepopulär. Men sen är det så att hans mamma... är städerska och städar hemma hos tjejen Marianne. Mm. Och hon är då tillhör en väldigt överklass. Alltså verkligen så här, bor i en herrgård och så.
Mm.
Och han är ju då väldigt så här, arbetarklass. Då. Han har ingen pappa, verkar det som. Han bor själv med en ensamstående mamma som är städerska. Så, så de har väldigt stor klassskillnad liksom. Får man ändå säga. Hon har olika mansions i Italien visade sig sen. Och hon bor ju, hon har ju ett hus där i Dublin och sånt. Alltså hon har ju en lägenhet där. Hon har ju verkligen, hon är ju liksom jätterik. Och sen så är det då, vilket för, men jag tycker att det är så här en väldigt intressant liksom grundidé.
Ja, men du glömmer säga, så är det då att de får ihop det.
De får ihop det. Och då är det så här att han liksom börjar inleda en hemlig affär med henne. Fast som inte han kan vara öppen med, för att hon är så, anses som ett sånt jävla UFO. Men man får låtsas då att hon... Så jag tycker det är samma grej som när man tittar på The Queen. Alltså första säsongen. Att man får man vet ju hur Queen Elizabeth ser ut, för så menar, så det blir som att man får liksom hela tiden, den spelas ju också som en jättesnygg tjej, fast det är verkligheten som
Claire Foyle. Ja, precis.
Exakt.
Då får man låtsas att hon ser ut som en sån ett gosigt russin som...
Ja, men precis, eller en gammal, en konstig lite halvful tant liksom, fast det det blir liksom som en fantasi hela tiden man får hålla på med parallellt, tänker jag, när man tittar.
Ja, men jag tycker det faktiskt går på konstnärliga värdet, för liksom det blir fel i fiktionen. Alltså det är liksom inte så, de är ju inte ärliga mot fiktionen. Men nej, jag vet inte. Samtidigt, vem vill inte lägga ögonen på en trevlig donna?
Absolut. Det är klart att man vill det. Men vad jag tänkte på var så här, att jag tycker att det är så här en intressant idé. Den här bygger också på en bok av Sally Rooney då, som heter också Normala människor. Den boken har inte jag läst, så jag har bara sett tv-serien. Men jag tycker liksom att det är en faktiskt väldigt så stark grundidé till en roman. Att det är så här, en tjej som är jätterik men jätteutanför i skolan blir ihop med en kille som är jättepopulär men kommer från ett jättefattigt hem.
Mm.
Och sen är det att hon blir liksom dissad av honom, kan man säga.
Mm.
Sen kommer de tillbaka, sen kommer de börja på universitetet, och då har liksom makt, alltså rollerna, de har bytt plats. För då är hon fisken i vattnet.
Mm.
För att hon kan alla de här koderna och helt inne på, liksom, är jättepopulär plötsligt och så. Och då är han den här så här,
det är ju realistiskt.
Ja.
Universiteten älskar nördar.
Just det. Det är jätterealistiskt. Mm. Och det är ganska intressant, tycker jag, idé att skildra folk som är ihop och har olika klassbakgrund.
Mm.
Och liksom hur typ sådana statusskalor ändras i olika sammanhang. Liksom att en som, det är ju en klassiker, så en som var jättepopulär på högstadiet blir sen en nobody, och hur är det då när de ses? Alltså, förstår jag vad jag menar? Men jag tänkte på en sak, att jag tänkte så här att, alltså sen, jag vet att så här, det här är inte alls bra, vad ska man säga, tv-kritik eller innehållskritik i en bok, typ så här, varför handlar inte boken om det här istället? Men nu tänker jag...
Nej, för det får man ju inte säga.
Nej, exakt. Men nu tänkte jag bortse från det och säga så här. Jag tycker att det var så intressant idé som hon inte gjorde tillräckligt mycket av, författaren. Därför att det hade varit mycket intressantare. Jag tyckte liksom en sak som jag störde mig på så jävla mycket hela tiden var liksom att han var så... Att hon har gjort det som att killen är så fruktansvärt intelligent och högpresterande. Han som kommer från arbetarhemmet.
Mm.
Så att på nolltid blir han bäst i sin klass. Han börjar skriva egna liksom noveller som alla älskar, som är jättebra.
Mm.
Han får ett stipendium på 5 år. Han, han går ju vidare.
Han blir antagen till New York Creative Writing Program. Och
på väldigt, liksom, så att han för jag tyckte att hans karaktär var så ganska bra beskriven. Att han bara är så här jävligt fåordig kille som inte riktigt kan... Alltså jag tyckte han var sånt äkta bra mansporträtt. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Att vissa killar är exakt så. Typ så här bara... Liksom att när hon frågar så... Hon är hela tiden så... I love you. Och bara... Och då är han så här... I guess... I mean you wanna be with me, right? Och, alltså han har liksom ingen... Han har inte så mycket egna... Och det tycker jag är äkta kille. Typ att bara stå så och liksom... Någon tjej blir kär igen och då går man med på det. Och, men man liksom inte så mycket... Man är inte så mycket i sig själv. Fattar du vad jag menar? Det är liksom bara någon sån konstig... Eller viss typ av killtyp som är så jävla vag hela tiden. Och liksom inte riktigt...
Ja, verkligen. Den är liksom bara 60% på något sätt.
Exakt, exakt. Men att på det sättet de kommunicerar är att de har sex. Typ. Och då har de liksom jättebra sex.
Mm.
För det är liksom ett starkt element hela tiden i deras relation då.
Mm. Mm.
Och men till exempel kommer jag ihåg en text som Helena Granström skrev i Expressen som handlade om typ så här, hur sex kan vara en kontakt mellan människor som gör att man kommer varandra nära på ett jättekonstigt sätt. Även människor som man är jätteolik. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Det är ett sätt att så här, bygga, liksom skapa ett jättestarkt typ av band som är någonting annat än det liksom intellektuella bandet. Mm. Och det tycker jag skulle vara så här, det här tycker jag är ett intressant spår liksom, att så här, den här killen som inte riktigt kan uttrycka sig och är så här bla 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 bla, kan kommunicera med henne, de har, får ett band som liksom bygger på sex, fattar du vad jag menar? Och sen tycker jag, om jag hade fått bestämma hur romanen hade fortsatt, så skulle jag tycka att det skulle vara så här. Han börjar på det colleget och sen känner han sig utanför och passar inte in och du vet, klar typ inte riktigt av den kursen. Och sen hoppar han av och sen börjar han jobba permanent på den bensinmacken ute i det där de bor.
Mm-hmm.
För att då hade liksom klassdramat kunnat spelas ut, fattar du vad jag menar? Typ så här, liksom, kan hon fortsätta... Liksom, och så skulle det vara så här, hon kom hem från, så att han bara, för att det är också så här, det är en sån fånig flickdröm det där, att så här, ens kille läser skönlitteratur och blir författare och är klass, så liksom, det är så här idioter som Sally Rooney som fantiserar om sådana slags killar, alltså typ att liksom,
för säga för inpass bara. Jo, men en sak som jag tänkte på apropå det är också det är dels en fånig flickdröm om typ hur typ, jag måste träffa en kille som läser Byron, det är det ena. Men det är också en fånig flickdröm som undertecknad, alltså jag, hade om universitetet. För jag upplever så här, för man tänkte så här, men livet är så här och så här och så här. Men sen på universitetet, då när jag har basker, då när jag typ dricker lapsang sorsong, typ då när vi pratar om Kafka. Men grejen är, för mig, jag vet inte om det är hur det handlar om det, men för mig,
nej,
hände det aldrig. Alla hade såna praktiska kläder och liksom jättebra ryggsäckar, såna haglöfsryggsäckar.
Man blir inte vän med någon.
Ingen hade läst en enda bok. Och jag läste till och med litteraturvetenskap och ändå var så här, nej, den har jag inte läst faktiskt. Typ, jag gillar typ Astrid Lindgren är bäst och sånt. Alltså, det fanns liksom, det blev aldrig så förlösande som den romantiken.
Nej.
Så det, och de två går hand i hand i den här serien. Det är ju inte sant att man dricker rödvin eller vad man ska säga. Alltså, det man gör är att typ känner sig bara, det tycker jag är bra. Man känner sig väldigt ensam. Det var det jag skulle säga.
De säger att de känner sig ensamma, men man förstår ju inte varför de skulle göra det, för att de omger sig av så här härliga bohemiska vänner och han har ju en jättegullig kompis där i sitt rum. Men du vet så här,
otroligt nära vän som hjälper honom med allt liksom.
Men i alla fall, men jag tänkte på med hans då Connell, att han då snabbt utvecklar sig till att bli liksom, att det liksom helt plötsligt, för att jag tycker det hade varit så himla intressant att skildra det här liksom, en jätteintelligent, akademiskt begåvad tjej som klättrar jättesnabbt och kommer från en akademisk bakgrund och överklass och liksom självklart klarar universitetet med glans. Sen en kille som har en mamma som är städare som tror att han ska klara universitetet, men sen kommer dit och känner så här, fan det här går inte, för jag har inte de här sociala verktygen, eller jag har inte det här självförtroendet. Alltså tyvärr, alltså också så här, väl, jag bara tyckte att det hade varit intressant, alltså inte för att så här, liksom befästa så här klassfördomar, men att det bara hade varit så här, en jävligt spännande sak att se en som misslyckas och fortsätter att jobba bara på macken, för att han var mycket tryggare och han mådde mycket bättre i den miljön där han kom ifrån. Förstår du vad jag menar? Så var det ju under första året. Men här, i den här, så transformeras han jättesnabbt och blir bara rakt av en toppdog. Alltså jag bara tycker det är intressant med de här begärstrukturerna, heterosexuella begärstrukturerna. För då är det så här, till exempel så finns det en scen som jag tyckte var jävligt intressant, som var så här att de är inte tillsammans längre, utan Marianne Connell har då gjort slut. Han kommer från en arbetarbakgrund, men det är ju då det enda. Alltså varför det skulle vara ett problem längre förstår man inte överhuvudtaget. För då är det bara så här, nej, han är ett klassetta och en otrolig så här, då stjärnstudent och hitan och ditan. Och sen så blir Marianne av helt obegripliga anledningar ihop med en jättevidrig liten kort miljonär. Och sen är de på hennes typ fantastiska gård i, eller liksom någon slags otroligt hus i Italien. Och då kommer Connell och hälsar på. Och då blir det liksom en då ska det bli liksom en konflikt mellan den här miljonärspojkvännen och Connell som kommer från arbetarbakgrund. Och då bygger de upp den konflikten som att det är så här att han, den här miljonärsonen, frågar typ, vad har ni gjort under ett tågluff? För de är på väg, de har tågluffat. Och då så säger han, eller vad var det bästa på er tågluff eller sånt där? Och då säger han så här, att stå framför Vermeers målarkonsten, alltså tavlan, målarkonsten, från 1600-talet var inte så dumt.
Standing in front of Vermeer's The Art of Paint was pretty good.
Sounds thrilling, man.
Well, I got a lot out of it, so.
Did you though?
Så miljonären liksom dissar honom så här. Och men då är det så här, vad är det som är svårt för en tjej från överklassen i att bli kär i en kille som står framför Vermeers målarkonsten en hel dag och skriver egna noveller och blir jättegripen av 1600-tals konst. Alltså det är ju bara en sexnovell alltihopa. Fattar du vad jag menar? Det finns ju ingenting där. Men det är bara så här, vad fan är problemet? Jag fattar ingenting. Vad skulle vara problemet med honom?
Nej, men det tror jag är ju... Alltså, det är ju nyckeln till hennes framgång. Alltså att det är ju som bara som en mer liksom rentvättad 50 Shades of Grey. Alltså för alltså,
men tänk dig då den här man. Tänk dig då den här scenen, hur intressant har inte detta varit. Tänk att de har gjort slut. Han har flyttat tillbaka till sin lilla by. Han jobbar på en mack. Sen fortsätter de hålla kontakten. Varje gång hon kommer hem dit på jullovet träffas de, har helt sinnessjukt bra sex i alla fall. Sen är hon ändå ihop med en miljonär. Men han lyckas tjäna ihop pengar för tågluffa. Tågluffa, men kanske en av deras gamla klasskompisar, kommer dit. Säger inte, jag älskar Vermeer. Utan han säger kanske, jag har precis kollat på Mel Gibsons nya film. Och den var så jävla bra. Eller typ jag vet inte, något skit. Förstår du vad jag menar? Och sen så liksom... skäms hon inför honom eller att han inte kan de här grejerna och sånt. Skulle inte det bara vara mer intressant, tänker jag, eller liksom så här, fast liksom kan de ändå, fast hon får ut någonting av det, eller fast deras connection är på ett annat sätt, men att de här problemen, alltså för att jag upplevde liksom som att snabbt så liksom löses det upp i någonting som kändes så himla friktionsfritt. Man fattade ju inte varför de inte bara blev ihop alltså väldigt tidigt där. Det var bara min åsikt.
Ja, men precis. Nej, men jag tyckte det var en bra åsikt. Jag håller med dig. Men då tror jag att alltså de säljer ju på fantasin, alltså som du säger. Då hade tror inte jag det skulle vara så stor succé. Du kan göra den filmen och sen så kan den visas på typ en det är inte lika sexig. Alltså det är, vad sa du? Ja, men precis, du kan det vara så här, ja, men jag har gjort en, fast den personen stannar på en mack, och det så här, ja, fast vi vill inte riktigt se en person på en mack eller typ. Nej. Alltså så tror jag.
Nej,
det.
Men absolut. Men samtidigt så blir det så här, jag tänker så här, för det är någonting som berör något som verkligen händer i samtiden, nämligen att kvinnor klassvandrar och män inte gör det. Och sen alltså förstår jag menar, och att liksom våra begärstrukturer är programmerade till någonting annat, nämligen att så här, den här grejen att så här, kvinnor...
Blir kär en alfa liksom.
Ja, exakt. Blir kär en alfa. Han var ju en alfa hanne. Han var ju inte det i liksom ett halvår. Kanske var han inte en alfa hanne. Och då var de inte ens ihop. Men liksom, det hade varit så intressant att se så här... Går det att ha den här... Alltså, jag tänker på en person som verkligen skrivit ett svinintressant klassdrama mellan... är ju Strindberg till exempel. Alltså Fröken Julie, om man kollar på det. Det handlar ju om den här typen av konflikt. Men där tar man ju i konflikten. För man gör inte bara konflikten till något skit som liksom... nej, men förstår du vad jag menar? Som bara är någon konstig så här, utanpå verk. För att grejen att den konflikten är real, för att du menar? Den är inte det är liksom, det är liksom... Jag tänkte bara att jag skulle läsa en bit för att det handlar alltså ur... alltså för Strindberg... Vad sa du? Nej, inte för kanske Lina, ur Andoras försvarstal som är så här, en så jävla bra scen tycker jag. För att jag bara menar så att det här ämnet är egentligen jävligt litterärt intressant. Alltså, hur känns det att vara en utbildad kvinna och ha jättebra sex med en kille som lyssnar på Arn Tempelriddaren som ljudbok och kan göra det att du skäms så mycket för honom så att du inte kan ha honom med dina vanliga vänner, men du har en annan typ av connection. Alltså förstår du, hela liksom, den grejen tycker jag är en intressant sak. Och också...
Men är inte det typ som det porrfilmsnarrativet med en, typ man är typ en civiliserad kvinna som kommer hem med en rörmokare och knullar med en?
Jo, kanske i och för sig, men det är liksom inte riktigt, nej, inte riktigt så, utan mer så här, att det är en intressant grej i det sociala, typ så här, hur och också så här, nu när vi ser så här en jättestor förändring i liksom hur så här kvinnor och män utbildar sig och bla 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 bla. Och att det finns så här stora grupper av män som anses helt oattraktiva av kvinnor för att de inte är alfamän. Liksom. Eller för att de är så här kvar i olika byar och hiten och ditan. Så här. Och sen är det så här, kan man så här omprogrammera de begärstrukturerna till att känna begär till de männen, eller går inte det? Alltså förstår du vad jag menar? Alltså typ så här, det är liksom den
typen av... Det är intressant.
Exakt.
Men det är också så här med bara, alltså, den typ av män, den gruppen män har liksom, är liksom de nya barnlösa i samhället också.
Exakt,
de
får, precis.
De får liksom inte till det liksom, vad gäller den grejen.
Att det finns liksom ett intressant spår där som är liksom... Jag tycker också så här att det liksom inte alls utvecklades eller berättades vidare av liksom så här hur det känns att vara, komma från en lägre klass och vara bland människor som tillhör en högre klass. Liksom att han aldrig uttryckte eller kände hat eller aggressioner mot henne för att hon kommer från en högre klass.
Nej.
Och det är också liksom... väldigt skönmålande liksom, att det inte skulle vara så. För att hans mamma jobbar ju som städerska hos hennes mamma. Liksom. Och liksom, de här känslorna känner jag är så här ganska obeskrivna. Men liksom, de är jävligt litterärt intressanta. Liksom. Och också hennes känslor av... Jag tänker på så här, när hon var hemma hos honom och firade jul... Det skulle vara så här bra att skildra till exempel, för så de menar att för nu var det bara som att det var så otroligt happy, det fanns ingen bättre än den mamman, allting där var liksom bara jättemysigt, men liksom skulle man inte kunna bara ha infogat så att hennes mamma, att hans mamma som är städerska ger henne en julklapp som är liksom en jätteful tröja, eller att hon känner avsmak inför deras brist på smak till exempel. Alltså jag bara tycker att det skulle vara så intressant att se det skildrat som problematiserat. Det kanske är problematiserat i boken.
Jag slutade läsa boken, jag tyckte det var tråkigt. Men grejen är, minst den här dialogväxlingen som är också så här drömmig. Alltså den är typ så här, hon frågar ju honom vid ett tidigt tillfälle. Tycker du inte det är ett problem att jag kommer, att din mamma har jobbat hos oss? Mm. Nej, varför skulle det vara det? Svarar han då. Man bara, ja, varsågod. Man vet vem av er två som är upphovsperson till den här boken. Det är alltså överklasskvinnan. Ja. Alltså, för det finns liksom ingen subjekt... Det finns ingen så här... Vad ska man säga? Det är ju hennes blick på det. Att hon minns det typ som... ja, för honom var inget problem alls faktiskt att... hans morsa jobbar där, men det är, ja, det är väldigt lustigt.
Men det är liksom så här, men jag bara tänkte så här att när någon beskriver det här, någon som är bra, en jättebra författare beskriver de här känslorna, så det är så jävla intressant att läsa tycker jag alltid. Och ett sånt stycke som jag kommer ihåg är då från August Strindbergs bok En dags försvarstal, och där är det ju liksom att hans alter ego i boken har befriendat ett par som är en baron och en baronessa. Och baron, alltså det är då
Siri von Essen i verkligheten, va?
Ja, precis. Uh-huh. Ja, men, och då liksom är han med den baronen på, han är liksom vän med dem. Han är jättebra vän med dem och han gillar dem och de hänger och det är inga direkta problem. Men vid ett tillfälle så är det att han är själv med den här baronen och då börjar baronen visa honom bilder, för baronen är också med i liksom kavalleriet. Och då visar han honom bilder. Det här var ju före typ fotokonsten. Men han visar honom typ kopparstick eller någonting som är från sammandrabbningen som var 1868. Det var så kravaller. Och de kravallerna berodde på att alltså de kravaller som varit på riktigt i Stockholm i Kungsträdgården som handlade om att man skulle sätta upp den här staty av Karl XII som fortfarande står kvar i Kungsträdgården. Och då hade de liksom samlat ihop till den statyn. Alla människor hade varit med och samlat ihop. Eller det var typ en allmän grej, typ att folk i allmänheten donerade. Och sen skulle det vara en stor invigning. Och då hade de byggt upp jättestora läktare som var för de finaste invånarna i Stockholm. Och de skulle få typ sitta på läktare. Och de läktarna gjorde att allmänheten såg ingenting. Och då blev folk jävligt sura och började typ kasta stenar och sånt. För de ville också kolla. För de tyckte typ att vi har väl också varit med och bidragit till den jävla statyn. Då vill vi kolla också typ. Och då kallade man in kavalleriet, och då liksom använde kavalleriet jävligt stort övervåld mot de här då knegarna. Mm. Det är i alla fall bakgrundshistorien. Sen är det då att August Strindberg står med baronen och de tittar på, helt plötsligt så förstår huvudpersonen då att han har varit med i det här kavalleriet och liksom använt jävligt mycket övervåld mot de här arbetarna då. Och han själv har varit med i den här massan av arga protestanter, alltså folk som har protesterat mot detta liksom. Och då säger han så här, jag tillhörde vaktstyrkan som försvarade läktaren runt monumentet som packet anföll, säger han då. Mm. Och då säger han, när jag hörde hans aristokratiska uttal av ordet pack fick jag klart för mig vilken den oreflekterade fruktan var som jag hade gripits av när jag trädde in i denna fiendens borg. Och min väns anletsdrag förändrades i mitt tycke så att jag kände mig modfälld. Hatet mellan raser, klasser och traditioner reste sig som en oöverstiglig mur mellan oss. Och när jag såg honom placera sabeln mellan sina knän, en hederssabel prydd med den kungliga givarens krönta namnskiffer, kände jag hur djupt konstlad vår vänskap var. Tonfallet som blivit högdraget, fysionomin som alltmer anpassade sig efter miljön, avlägsnade honom från mig, och för att få över honom till min kant bytte jag samtalsämne. Detta är bara en liten passage som händer när de pratar med varandra, men jag bara tänker så här, jag tycker det är så här, den här typen av händelser kan man ju själv känna att man är med om ibland. Alltså, och då, och andra människor är antagligen med om de hela tiden i relation till en själv. Men då, jag bara kände så här, fan, jag tycker de här, så här, det liksom, det var något jag saknade. Med den undantaget att man inte ska hålla på att säga att något borde handla om något det inte handlar om. Men jag tycker det skulle vara kul om Connell pratade med någon, med Marianne, och helt plötsligt kände så här. Fattar du vad jag menar? När hon sa någonting om städning eller, alltså,
jag fattar vad du menar. Ja. Jag förstår. Det finns ju sådana här fanfiction-grejer. Du kan ju skriva, du vet att det är ett koncept.
Mm.
Du kan ju skriva.
Jag kan skriva,
du kan
detta.
Skriva det här. What's stopping you? Nej, men jag håller med. Men jag håller med. Jag håller med, men jag tror lite av succén är också typ att det är liksom, utan att vara aggressivt, så är det liksom en kvinnas blick liksom. Han var rätt så objektifierad, och det tror jag många gillar. Jag till exempel, när jag tänker på honom, tänkte jag så här, fan vilken snygg kropp. Tänkte, det var det jag tog med mig.
Absolut. Ja, men absolut, men den delen tycker jag.
Jag hör dig.
Ja men precis. Nej, men alltså så här, jag bara tycker, det var den jag tänkte, var så här, att jag kände så här, fan, det här ämnet är intressant. Och sen tänkte jag så här, fan, det sjabblades bort totalt. Sen var inte det några problem efter en sekund, för att han blev, vad heter det, han blev en sån typ av alfahanne som ett jättebra kap för henne. Och det tog så himla kort tid. Så att det var liksom ingen...
Han transformerades liksom med kulturellt kapital och allt.
Ja, men exakt.
Även pengar till och med.
Ja, men han fick pengar och det var ju bara så här helt... Så då blev det liksom så snabbt bara en så här väldigt oproblematisk kärleksrelation. Och jag tycker att det är intressant att skildra liksom det problematiska i en klassskillnad. Och, eller, liksom, eller jag menar, hur, på vilket sätt det skulle kunna ha spår av, alltså jag tänker bara så här, någon som verkligen visste vad han talade om när han skrev om romantik mellan klasser i Strindberg, just i Frankensjulism, som har fått jävligt instant sätt förklara den här aggressionen till exempel, som då saknades här. Precis. Och ja, det var liksom bara en tanke. Next story. Vad mysigt. Nu pratade vi precis om Sally Rooneys bok Normal People. Och vi pratade också om Strindbergs En dags försvarstal. Så tänkte jag så här, vi kollar om de finns på Next Story. Självklart finns de båda på Next Story.
Det är helt underbart.
typiskt att på Nextory, typiskt Nextory att både ha då nyutkomna böcker och klassiker. Ja. Och de finns både tänker... som ljudbok och som e-bok. Så att man kan både lyssna eller läsa själv om man vill.
Ja, och jag tänker så här att om man är, om man lyssnar på podden, har hört det här avsnittet, är sugen på att fördjupa sig, så är det ett guldtillfälle nu, för att nytillkomna prenumeranter av Nextory, de har ett erbjudande nu också, att de kan få 30 dagar, och det hinner man väl läsa de här böckerna på. 30 dagar gratis med kampanjkoden VARG.
Ja, man går in på länken.
Det vill bara göra.
Ja, precis. Man går in på länken nextory.se/kampanj och anger koden VARG.
Jag skulle tycka det var intressant om någon lyssnare också bara gjorde det här och sa vad de tyckte om, berättade sen vad de tyckte om böckerna. Liksom, som att det kanske kan bli någon slags vidare bokcirkelstämning.
Verkligen. Väldigt
utan i lösa former. Jag menar, det vore som ett samtal.
Det är ju ett extremt bra tillfälle att skaffa Nextory om man inte har det, därför att nu är det ju sommar som bekant, och då kan man ju liksom så här, jag tog med de här böckerna till sommarstugan, och sen helt plötsligt så känner man inte för att läsa dem utan vill läsa något annat, och då har man ett oändligt bibliotek i sin telefon.
Precis. Och till er utan sommarstuga så antar jag att ni inte råd med Nextory. Nej, jag ska inte säga. Nej, men till er utan sommarstuga så går det ju, så kan ni också lyssna. Alltså, bara att gå på en gata och ha ett par hörlurar och lyssna på en bok. Det låter så mysigt.
Lägga och sola och lyssna på en bok. Mysigt.
Kan man göra. Tack så mycket, Nextory.
Tack så jättemycket för det här samarbetet, Nextory. Tack, vi vill också tacka Aftonbladet Kultur som vi har ett samarbete med. Så tack till Aftonbladet Kultur.
Ja.
Och sen så
och tack
så,
ni som lyssnar.
Tusen tack ni som lyssnar.
Så kul.
Vi hörs om 2 veckor. Ha det så bra.
Det gör vi verkligen. Hej då. I forget to pray for the angels. And then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and lie.